Innan spåren växer igen. Av Ann Törnblad. Inläst av Veronica Korba och producerad av Bokea. Del 1. Morgonrodnad. Kapitel 1. Det första hon lade märke till var hans röst. Mjuk och manlig på en och samma gång. Där fanns en baston som tillsammans med en distinkthet ingav förtroende. Och Sofia hade alltid varit svag för vackra röster. Det sägs att ögonen är själens spegel, men ibland avspeglar en röst mer. Hur en oväntad förlust kan bryta meningen med ord som singlar ner i papperstunna stavelser. Eller självklarheten i klangen hos den som just nu saknar intet. Ledigt och naturligt tilltalade han henne som de redan kände varann. Solnedgångar gjorde honom alltid filosofisk, sa han med en lätt brytning som hon inte riktigt kunde spåra. Sofia var egentligen mätt på samtal efter att tillbringa flera timmar med några före detta kursare på en båt. Det var en Albin Vega som en av dem köpte tillsammans med sin bror förra sommaren, och på sitt lite mästrande torra vis hade ägaren mer eller mindre föreläst om Vegas status och historia, som om ingen av dem hade satt foten på en segelbåt tidigare, medan de ätit sina medhavda surdegsbaguetter och sallader i den trånga ruffen. Hon längtade efter att komma hem, se en serie på Netflix, men den där rösten fick henne att tveka. Samma självklarhet vilade i blicken. Duvblå med ett stråk av humor, några kråksparkar i ögonvrån. Han var lite längre än henne, bar en svart skinnjacka, mörkblå skjorta och urtvättade jeans. Käklinjen var tydligt markerad och läpparna fylliga men asymmetriska. Vänster sida drog lätt nedåt. Han hade en hållning som en dansare och bröstet spände innanför skjortan som han skulle börja sjunga en aria när som helst. Omedvetet tog Sofia ett steg åt sidan. Var kommer du ifrån? Frågade hon och mötte hans blick. Öppen och stängd på en och samma gång. Mannen kom från Bordeaux, inte långt från Atlantkusten. Och hon bodde söder om Stockholm i ett rött hus med vita knutar med utsikt över sjön Orlången. Från terrassen såg hon inga solnedgångar, men däremot soluppgången. De dagar då hon undrade över nyttan med att stiga upp överhuvudtaget blev påminnelsen om jordens roterande runt sin egen axel en knuff in i dagen. Till nyttan och i bästa fall meningen. Men det sista behöll hon för sig själv. Det brukade överraska de flesta. Få kvinnor under 50 var husägare och hon tyckte om att se förvåningen när innebörden sjönk in. Ett lätt ögonbryn som höjdes, mer eller mindre sexistiska frågorna som följde om det inte var mycket jobb, hur orkar du eller vad gör du på vintern? Mannen sträckte fram handen och presenterade sig som Gabriel. Hans händer var torra men varma med korta naglar. Hon hade alltid tyckt om de bibliska namnen, enkla, vackra och lätta att uttala. Mannen som hette Gabriel tog upp en sten, borstade sanden från fingrarna och kastade mot vattenytan med en van rörelse. Gråstenen studsade med lätthet, grusade vattenytan innan den oundvikligen försvann mot botten. Ett par gräsänder simmade längs Årstavikens strandlinje, envis pickande mot några vasstrån i jakten på föda. På andra sidan bildade Hammarbyhöjdens höghus ett gråspräckligt kluster. En motorbåt svepte förbi och snart slog svallvågorna mot stranden. De tog några hastiga steg bakåt. Sanden letade sig in i Sofias öppna sandaler och betraktade vågrörelserna som långsamt klingar av och hittade in i sitt rofyllda tempo igen. Det vackraste ljudet jag vet, särskilt när det kommer från havet, sa Gabriel med en nick mot vågskvalpet. Numera bodde han i en liten by, 2 mil från kusten, och så ofta tiden och arbetet tillät åkte han till havet. Sofia sa att det hände att hon svepte in sig i sitt täcke, satte sig på terrassen när sömnen dröjde och lät sig lugnas av vågorna. Det tröstande i den återkommande rörelsen som aldrig riktigt avstannade. Gabriel frågade om han fick bjuda på glas vin och frågan gjorde henne först ställd. De hade bara samtalat under några minuter och egentligen ville hon hem. Ta hand om lite tvätt, hinna med en löprunda medan det fortfarande var ljust ute och se den där serien hon följde på Netflix.